Det här tror jag blir sista gången i ärendet. Eller i riksdagsbyggnaden. Åtminstone de kommande 4 åren.
Hur länge har du haft det här?
Jag har haft det i 8 år.
Det är samma rum?
Ja. Fortfarande lite saker kvar som jag inte vet vad de vill göra med det. Som inte är mina. De här tekniska prylarna och vår kampanj om de illegala invandrare som får gratis vård i Sverige. De kan ta eller slänga vad de vill.
Riksdagshuset 2018. Det är sommar och rummet är redan tömt. Han är en av Sverigedemokraternas kändaste politiker. Under sina 8 år här har Kent Ekeroth skrivit över 400 motioner. Förslag som han säger har förändrat politiken i Sverige. Ändå är han petad av sina egna. Bortvald redan före valet.
Det är vemodigt efter allt man har gjort och allt man har fått igenom och allt som komma skall i svensk politik.
Ur mitt perspektiv, om vi ska vara helt ärliga, så är det ett problem att enskilda ledamöter ständigt gör uttalanden eller har ett levande som gör att när jag sedan sitter i...
Arvet efter Kent Ekeroth, en dokumentär av Erik Hedtjärn, om flytten till Ungern, järnrör och det Sverige Kent Ekeroth varit med om att förändra.
Det är få politiker som endast har varit i opposition som har fått igenom så mycket som jag fått igenom mina förslag utan att sitta i. Det finns ingen som har lyckats med det någonsin, tror jag, i Sveriges historia.
Det är 8 år sedan jag började följa Kent Ekeroth. Vårt första möte skedde av en slump. Vi klev in i samma hiss, 5 oktober 2010, samma dag som riksdagen öppnade. Han hade just fyllt 29 år, håret var kort, finklädd, blåvit randig skjorta och rödgrön slips.
Hej.
Ja.
Vanessa.
Vanessa, precis. Du är för Sverigedemokraterna?
Ja.
SD.
Yes.
Är du för deras ungdoms...
Nej. Nej.
Vad heter du?
Kent Ekeroth.
Du är ny här.
Stämmer.
För vanliga väljare var Kent Ekeroth så här okänd vid den tiden. Men internt var han hyllad.
Kan ni gissa på vad jag kommer att snacka om här då? Islam. Som alla vet så är det ju min favoritfråga.
Kent Ekeroth gick med i Sverigedemokraterna 2006. I ett tal inför partiet kopplade han invandringen till ett uråldrigt krig där väst stod mot islam.
Varje civilisation kommer förr eller senare till ett vägskäl. Och i det vägskälet så går man antingen under i krig eller i en stilla suck. Eller så kämpar man för sin egen överlevnad och sin egen civilisations överlevnad. Och 2010 kommer vi komma in i riksdagen och det kommer början på slutet på denna mångkulturella galenskap.
Jimmy Åkesson och hela partiledningen reste sig och applåderade Kent Ekeroth. 1 år efter det här talet blev drömmen verklighet.
Partivänner! Vet ni någonting? Nu är vi i riksdagen! Nu är vi inne!
Kent Ekeroth, idag, 8 år senare, om Sverigedemokraternas inträde i riksdagen.
Men i riksdagen, nytt parti, har inte hänt sen Miljöpartiet kom in, tror jag. Och speciellt att det var vi då. Som ingen i ett etablissemanget var sen med i de andra politiska partierna eller vad nu ville.
De besked vi har gett, de fortsätter att gälla. Vi kommer inte att samarbeta med eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna.
Det sitter väldigt många människor runt om i landet nu och är rädda. För vi har fått in ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Det ligger ett stort ansvar på oss alla att se till att det aldrig får påverka hur svensk politik utformas.
Hela det politiska fältet slöt upp mot Sverigedemokraterna. Partiet med nazistiska rötter skulle isoleras. Alla försök att hålla dem utanför riksdagen hade misslyckats.
Det var ju en revanschkänsla såklart. För många tror jag, av oss.
Och för det då?
Ja, för mig också. Det var liksom att ni trodde inte. Liksom. Ni gjorde allt vad ni kunde. Och nu är jag här. Jag var ju invandringskritisk när jag gick i lågstadiet. Så det har varit med mig hela livet och man har alltid blivit motarbetad i skolan. Jag tror det var på högstadiet. Så sa han till mig, ja men det är bara en fas. Och de pratar om mig, ja men Kent han kom över det och han växer upp och bla bla bla. För de hade ingen aning vad det handlade om. För Sverige på den tiden det var så otänkbart. Liksom, invandring får man inte röra eller prata om eller den är helig på något sätt. det var en revansch på det sättet också, tror jag, liksom att det var liksom inte någonting som bara var en fas, något sån här barnsliten grej, utan det var någonting jag trodde på ända sedan jag gick i lågstadiet fram tills nu då.
Det är ju riksdagens öppnande idag.
Kent Ekeroth, den där första dagen hösten 2010.
Det blir massa ceremonier då, med kungen och allt vad det nu är, så det blir intressant att se det också.
Berättelsen om skoltiden går igen när man pratar med Kent Ekeroth. Vid vårt första möte tog det bara 7 minuter innan han var tillbaka på skolgården.
Jag såg ju i Sverige alltså vem det var som orsakade bråken på, det var när jag gick i skolan till exempel, vem det var som började bråka oprovocerat. Jag såg liksom i min uppväxt, så det var först att jag såg hur de betedde sig. Jag såg hur de betedde sig internationellt sett, jag såg vem det var som startade konflikter runt om i världen.
Men vad heter det? Vi kan väl prata med någon annan gång. Vad är det du heter?
Kent Ekeroth. Tack.
Erik Hedtjärn. Hej.
Idag när jag pratar med Kent Ekeroth återkommer han till berättelsen om barndomens skolgårdar och matsalar som formade honom politiskt. Berättelser om invandrare mot svenskar och Kent som står upp mot invandrarna i mellanstadiets Halmstad och högstadiets Lund.
Någon gång i matsalen satt jag med mina kompisar vid ett runt bord och sen kom en av dem och satte sig vid ett bord bara för att provocera, kaxa liksom. Man sticker ifrån, så här. Så bara, ska jag kasta den här ansiktet på det, eller? Hade han en glas mjölk? Så bara, gör det då, så här. Så gjorde han det, jag trodde han skulle göra det. Men så gjorde han det, för de har inga spärrar liksom, de här människorna. Och då hoppade jag över bordet och såg till dem liksom. Och sen så, alla visste att det skulle bli bråk, för det var känt sen innan i skolan. Att de skulle göra någonting av de här arabgänget eller vad det var. Det var så här, rätt ofta på den skolan. Och...
för den där mjölken då, som kom i ansiktet på dig, det är ju inte, jag menar, det är ju en förolämpning som du möter med våld då.
Men han förtjänar våldet där. Om man går fram, provocerar, vi ber han gå, och sen så eskalerar han provokationen.
Och vad händer om man inte svarar då? Om man inte följer med i den här eskaleringen?
Ja, då förlorar man.
Och vad händer då?
Då har de makten övertaget. Då kan de domdera en till svensk liksom.
Du, när du använder ordet svenskar så är det ju liksom nedsättande. Det är ju nästan som något dåligt, eller hur?
Men jag tycker svenska folket är de mest fantastiska folken i världen. Men de har blivit så jävla mesiga. Det är därför vi har den här politiken vi har. Det är därför vi har minister som kan stå och lipa när vi måste minska invandringen lite grann. För att svenska folk har blivit så otroligt feminiserade. Och svenskan tittar ner och vågar liksom inte. För det gör de inte.
Du använder ordet dom när du pratar om svenskarna här.
Ja. För att jag, alltså, den svenska mentaliteten har inte jag.
Varför inte det?
Nej, man måste stå upp för sig själv, annars så kommer någon annan vinna. Och det är därför de har lyckats göra med det här landet som de har gjort.
Och nu när du säger dom nu, så är det invandrare som du menar?
Ja, alltså svenskar mot invandrare, så att säga. Mm. Och då förlorar svenskan.
Sverigedemokraterna gör skillnad på invandrare och invandrare. I principprogrammet så skriver de att massinvandring från avlägsna länder och kulturkretsar är starkt negativ.
Ja, precis. Det är det vänstern ofta gör sig dumma. De spelar ju dumma, eller ser de dumma, eller både och. Så brukar de, men norman då? Vad har du något emot normen? Vi pratar inte om normen liksom, eller tyskar. Vi pratar om invandrare som folk uppfattar invandrare. Det finns ingen svensk som uppfattar en tysk riktigt som en invandrare, eller en norman, eller en dansk, eller vad det kan vara. Vi pratar om invandrare. Mellanöstern, Afrika, vissa delar av sydöstra Europa, Jugoslavien, Albanien, typ sådär. Som är kulturellt långt ifrån oss. Det är det folk reagerar på, det är de som är ett problem i Sverige liksom.
För det där är ju någonting som många har påpekat när det gäller dig, att du har en sån invandrarbakgrund i meningen att du har en förälder som kommer från, eller som är född i Polen och som har en mormor som är född i Polen och som har upplevt förintelsen och sådär.
Ja, precis, och de har inte fattat poängen liksom, med det vi säger. Ja, invandring är inte invandring, det beror på vilken invandring man pratar om liksom. Men alltså, ärligt talat, vet du vad, jag tror att Sverige skulle må bra av till exempel invandring från Ungern. Om ungrarna kom till Sverige i massvis. För då skulle vi fått en grupp människor som har lite sunda värderingar åtminstone. Då skulle Sverige bli bättre för någonting som väger upp de här dumma feministerna och allt vad det nu är. om man ser det på det sättet.
Tillbaka till hösten 2010.
Så, den...
Du sätter på en kavaj nu som du hade, som du inte hade på när vi kom hit.
Ja, det finns ingen poäng att ha på kavaj inne på kontoret när det bara gör det här.
Men det är liksom arbetsklädseln.
Kavaj och skjorta. Får det vara. Ja, det är väl dags att bege sig till utskottsmötet.
Bland det första som händer i riksdagen efter ett val är att ledamöterna placeras i olika utskott. Det kan verka som en alldaglig formalitet, men för den enskilde ledamoten betyder det allt.
Här är justitieutskottet.
Kent Ekeroth fick den prestigefyllda platsen som ordinarie i justitieutskottet. Och det är där han kommer göra sitt politiska avtryck.
Det var mitt ansvar som ensam ledamot i justitieutskottet första mandatperioden. Och alltså, det var mitt ansvar att utveckla kriminalpolitiken. Det gjorde jag också rätt bra. Som ett nytt parti, man måste sätta sig in i massa frågor man aldrig har stött på innan, så måste man ju värdera dem liksom och utforma ny politik.
I mina inspelningar från hösten 2010 kan man höra när Kent Ekeroth och Sverigedemokraterna formulerar sina första politiska förslag i Sveriges riksdag.
Ja, jag kan bara berätta i stora drag vad det handlar om. Sammanlagt så är det 23 att-satser, alltså 23 förslag. Många av dem...
Kent Ekeroth på SDs kansli tillsammans med William Petzell, SDU-ordföranden som hade börjat kallas kronprinsen i media. Ett år senare skulle han ta avstånd från Sverigedemokraterna och tala ut om sitt missbruk. En tid senare hittades han död i sin lägenhet i Varberg. Men hösten 2010 var de här två med och skrev partiets viktigaste motion. Förslagen som skulle begränsa invandringen.
Jag ser inte att det finns egentligen något speciellt kontroversiellt i det där.
Inte för oss i alla fall.
Nej, inte för oss, nej. Även för de andra som kommer uppfattas. Ja.
Bland förslagen. Inga permanenta uppehållstillstånd. Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande. Bara en mindre grupp asylsökande och kvotflyktingar skulle släppas in i landet.
Men det måste också skrivas så att de inte utnyttjar det som en motorväg in bara.
Nej, men det framgår det jag inte söker humanitära skäl. Mm.
Aldrig i modern tid hade ett parti lagt fram en så restriktiv politik på migrationsområdet i Sveriges riksdag.
Jag ser fram emot uppståndelsen.
Jag ser fram emot debatten i kammaren.
Ja, det blir kul. Det blir roligt.
Det som ska till är väl...
Brödtexten ska ju utvigas.
Ja.
Jag är också mer eller mindre klar med motioner rörande kriminalpolitiken. Mm. Det utvisar utlänningar som begår brott i Sverige.
Kent Ekeroth och William Petzell kunde vid den här tiden läsa i tidningarna om att Alliansen och Miljöpartiet var på väg att göra upp om migrationspolitiken för att fullständigt isolera Sverigedemokraterna.
Om de nu gör så...
Det kommer i slutändan bara gynna oss ännu mer.
Och jag tror att i nästa val så tror jag vi kommer hamna över 10%, kanske 15 till och med.
Hur tycker du att första två veckorna har varit här i riksdagen?
Jag tycker det har varit väldigt bra faktiskt.
Vad är det du ska göra nu då?
Ja, jag ska jobba med vår invandringspolitiska motion tror jag lite ikväll också.
Sitter du här och jobbar med den då?
Här eller hemma. Jag kan ju ta med mig datorn. Så.
Var bor du någonstans?
Bor i Gamla stan.
Riksdagen är som en långsamt arbetande maskin som metodiskt och med lite eftersläpning tar sig igenom förslag, reservationer och interpellationer. En efter en röstades Sverigedemokraternas idéer bort. Våren hade kommit. Debatt om utvisning av utländska medborgare som begått brott. Den 4 maj 2011 gick Kent Ekeroth över golvet i riksdagens kammare och upp i talarstolen.
En utländsk man knivade en annan 27-årig man varpå han dog. Den här utlänningen fick 10 år i svensk fängelse, men ingen utvisning. Ett annat exempel är en man från Somalia som dels var...
I riksdagsprotokollet kan man läsa hur Kent Ekeroth beskriver det ena brottet värre än det andra.
Och kanske det värsta exemplet av dem jag tar upp här idag. Mordet på en 16-årig flicka utförd av en kurd där han brutalt stampade ihjäl henne på ett fält utanför Västerås. Han blir inte utvisad. Kan någon av er förklara för mig varför ni vill behålla grovt kriminella brottslingar i Sverige och inte stödjer det här förslaget.
Tack för det. Och i Kent Ekerots anförande finns instämmande från ett antal ledare.
De andra partierna tar replik, protesterar. Centerns Fredrik Federley, Moderaten Mikael Cederbratt. Först upp i Kristdemokraten Emma Henriksson.
Man målar upp en bild av de värsta brott som vi kan utsättas för. Våldtäkt, mord, brutalt våld. Och så sammanknippar man det med invandrare.
Emma Henriksson, hon bara, men hur länge ska de få vandra? Precis som att det var synd om våldtäktsmännen och mördarna för att de inte har något, hittat något hem. Liksom. Det var den här attityden som genomsyrade debatterna på den tiden. Det var så synd om våldtäktsmännen och mördarna, om vi ska utvisa dem. Vilket jag hade noll förståelse för.
Man måste också ställa frågan till Sverigedemokraterna. Hur länge ska en människa som är på flykt, som har invandrat till vårt land, förväntas fortsätta vandra? Och när ska vi som samhälle ta ett ansvar för människor som vi faktiskt har gett möjligheten att bygga en ny framtid?
Med åren blev Kent Ekeroth varm i kläderna. Motionshögen växte. Längre fängelsestraff, unga skulle dömas hårdare, tiggeri skulle förbjudas. Kent skrev en egen motion som gick längre än partiets. Den som tigger skulle avvisas från Sverige på livstid.
Okej, djuptänken vill jag ha med. Ursäkta om jag inte så uppfattat det.
Hösten 2011, andra riksdagsåret.
Du vet de här jävla totems de hade? Vilken roll spelar de?
Det var med en tät grupp unga sverigedemokrater Kent levde sitt liv.
Erik Almqvist har alltid varit nära mig. Och Kristoffer Dullny, som jag känns som att han var ju min politiska sekreterare innan. Nu är han politisk samordnare. Och Gösta Kastan, det finns ju många man umgås med honom. Och de där är väl ganska nära, tycker jag.
Vänner som alla snart skulle försvinna. Kent Ekeroth blev 30. Och på tjänstrummet visade han mig presenten han fått av vännerna och partikamraterna. Lars Vilks rondellhund.
Jag fick den förhållningspresent.
Men det är inte originalet, va?
Jag tror det.
Det ser ut som blyet så där nu.
Varför har du den?
Jag fick den en födelsedagspresent och eftersom jag är islamkritisk så tyckte jag väl om det var en lämplig present. Så det var en rolig present faktiskt.
Ja, gör vi.
Ett år gick och så kom händelsen som gjorde Kent Ekeroth rikskänd. Ett bråk han spelat in med sin mobilkamera når offentligheten. I november 2012 publicerar Expressen järnrörsskandalen.
Säg ingenting om en svensk fientlig polare, för ni kommer få problem i framtiden. Håll inte på att jävlas med svenskarna.
Det är en ljus sommarnatt 2010, månaderna innan Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Kent Ekeroth, Erik Almqvist och Christian Westling tjafsar med komikern Soran Ismail. Erik Almqvist lutar sig mot Soran Ismail, kallar honom det rasistiskt nedsättande babbe.
Mitt syfte så beter du som en babbe just nu och du har ingenting här att göra, men det är mitt land.
Okej. Okay. Men det är mitt land också.
Ja, mitt land. Nej, det är mitt land. Det är mitt land. Det är mitt land.
Varför inte? Det står i Sverige på mitt pass.
Han kallar en ung kvinna som lägger sig i, lilla hora.
Men skit den här lilla horan. Skit den nu. Kom så går
vi. Nu drar vi.
Det kallar det
för att det är fel på folk i det här jävla landet. Vad är det fel?
Nej, med vår politik så blir det ingen fel sådana.
Ja, jag vet inte för det finns så mycket mer att säga som jag inte redan sagt. Erik var provokativ, det erkänner han väl också. Liksom. Och det är säkert dumt att vara och se henne dumma ut på film, men egentligen. Det var också höjden av det. Liksom. Och om man tittar på vad situationen egentligen var så tänkte jag, liksom, alltså, det här är ju ingen stor grej egentligen, även om det ser dåligt ut. Liksom.
Vad ångrar du i de där händelserna på Kungsgatan?
Ja, att vi stannade kvar och tjafsade med dem, det var det som...
Tänkte du på det då? Att nu säger han att du beter dig som en babbe. Och nu säger han, jag vet inte, skit i den lilla horan.
Jag vet inte exakt vad jag tänkte på då. Det jag tänkte på är att lika bra dra härifrån. Och det försökte vi göra också.
Men vad tror du? Vad tror du? Alltså jag menar om någon skulle säga det som du var med.
Ja, jag brukar inte säga sånt till folk. Men
varför inte?
Nej, jag vet inte. Jag brukar bara inte göra.
Är det fel att säga så?
Ja, generellt sett så är det fel såklart.
Jag står så här, vad fan har jag gjort? Vad betyder det?
En kvinna sträcker sig efter telefonen Kent Ekeroth filmar med. Han knuffar henne.
Ja, vad fan är det?
Vad fan gör du? Knuffar på en brud?
Det bara hela började ju med. Alltså även hjärnrörelsegrejen var ju att vi blev attackerade. Om man tittar på den. Titta på den filmen. Det var ingen som vill titta på den egentligen.
Jag tittade på den igår faktiskt.
Ja, för att om man tittar på den då ser man. Vi lämnar situationen två gånger. Två gånger försöker vi gå därifrån. Båda gångerna försöker en kille anfalla mig. Båda gånger. Han gjorde ett utfall. Han blev hindrad av Christian med det tillfället. Han försökte gå på mig. Vi sprang iväg. Han sprang efter oss. Det hör man på filmen också.
Du knuffar ju till en tjej där också.
Ja, men hon försökte ta min mobiltelefon ju. Hon sträckte sig och greppade tag i den ju. Men bara hon får rätt att göra det.
Jag håller med att det är så jävla kul. Och jag ser sådana saker bara för jävla. Inte om man bryr sig egentligen.
Jag har inte tänkt av en. På mobilfilmen ser man de tre Sverigedemokraterna beväpna sig med långa metallrör.
Alltså, vi vill inte göra någonting. Vi försvarar oss, vi försvarar oss.
Mannen de bråkar med hade en träpåk, säger Kent Ekeroth. Rören var till självförsvar. När polisen kommer till platsen gör de sig av med metallrören.
Det funkar alltid med ögonkännare.
Det sista man ser är de tre vännernas eftersnack.
Det blir en händelse.
Kent Ekeroth konstaterar att det är skönt att ingen av dem backar.
Alltså det är skönt att veta att ingen av oss backar i alla fall.
Jävla kul vi har haft ikväll.
Ja, men det har varit skönt ändå.
Välkomna hit. Ni förstår varför jag är här.
Jag vill också säga att det här är ingen rolig dag. Det kan vara... Om inte den värsta så i alla fall en av de värsta dagarna i mitt politiska liv. Både på ett politiskt plan och på ett personligt plan naturligtvis.
Erik Almqvist petades från den tunga posten som ekonomisk-politisk talesperson. Partiet köpte ut honom och han lämnade riksdagen och flyttade till Ungern. Kent Ekeroth straffades också efter järnrörsskandalen. Han fick inte fortsätta som rättspolitisk talesperson och tvingades bort från justitieutskottet. Under de närmsta åren försvann flera i kretsen runt honom. De uteslöts och några är idag ledande i olika främlingsfientliga eller högerextrema grupper. I Sverigedemokraterna var det en stormig tid. Återkommande avslöjanden om rasism och näthat, avhopp, maktkamp, interna mejl och smyginspelningar som läckte till media.
Man litar nog mindre på andra människor tror jag. Ja, som jag sett på Estis kansli, folk går och spelar in när man står vid kaffeautomaten och typ sådana grejer. Så man har blivit lite mer, man litar mindre på folk liksom. Vad de egentligen tycker eller gör eller vem de är från, vilken, vad deras lojalitet är och sådana grejer. På ett personligt plan. Jag har ju medvetet försökt hålla privatlivet åtskilt från politiken. För när de två världarna kolliderar, vad händer om det händer som nu? Att de petar mig. Ska jag då ha dem i mitt privata liv helt plötsligt? Det kanske inte jag vill.
Vad hittar du den här privata världen då?
Folk kritiserat mig för jag är ute socialt på restaurang eller bar eller till och med klubbar eller fan vad det kan vara. Och jag gjorde det medvetet för att jag insåg en gång att jag känner ju bara SD. Och då tänkte jag, en tid när jag inte är SD längre eller vad det nu kan vara, ska jag vara helt beroende av SD? Kretsen och SD-sfären. Det känns inte rimligt för mig och dessutom jag har träffat massa människor nu som jag betraktar som riktiga vänner. Så jag lyckades skapa nya vänner privat som jag betraktar som bra människor som jag verkligen gillar genom att jag var ute på stan, på krogar, restauranger blev igenkänd, folk kom fram och snackade för i 95% av fallen så är det ju positivt. De andra 5% skriver ni i media.
Det har varit en lång resa och idag så är vi tredje största parti och vi har mer än fördubblat oss sen förra valet. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Vi är absolut vågmästare nu. Det är fantastiskt.
I succévalet 2014 fick Sverigedemokraterna 12,9%. I kulisserna hade Kent Ekeroth hela tiden fortsatt arbeta med partiets kriminalpolitik. Nu gör han comeback och blir ordinarie i justitieutskottet. Och det är under den här mandatperioden som det händer. Sverigedemokraterna ser den politik de föreslagit bli verklighet. I samband med flyktingkrisen 2015 införs tillfälliga uppehållstillstånd, medicinska åldersbedömningar, kraftigt begränsad anhöriginvandring. Just de förslag William Petzell och Kent Ekeroth skrev in i partiets första invandringsmotion 2010. Med gängskjutningar och terrordåd förändras också rättspolitiken. Flera partier närmar sig den hårda linje Kent Ekeroth drivit i flera år med strängare straff och större befogenheter till polisen. Men den här mandatperioden ska Kent Ekeroths person återigen helt överskugga sakpolitiken när han själv utreds för brott.
Vi ska prata om SD-ledamoten Kent Ekeroth vars klubbkväll på Stureplan slutade i en anmälan om misshandel.
SDs partiledare Jimmy Åkesson säger att om man är föremål för en anklagelse, oavsett vad som hänt, är det så allvarligt att man inte kan agera i justitieutskottet.
2017 döms Kent Ekeroth i tingsrätten för att ha slagit en man i ansiktet i en krogkö. Kent Ekeroth hävdar att det var nödvärn och hovrätten friar honom. Men den friande domen spelar mindre roll, förtroendet är förbrukat. Listan med riksdagskandidater ska spikas i mars 2018 och partiledningen markerar att Kent Ekeroth inte längre platsar. Tydligast av alla är Jimmy Åkesson.
Ur mitt perspektiv, om vi ska vara helt ärliga, så är det ett problem att enskilda ledamöter ständigt gör uttalanden eller har ett levande som gör att när jag sedan sitter i intervjuer och ska prata om vårt viktiga budskap istället för att prata om vad de har sagt och gjort. Jag upplever det som ett problem och det är ett problem för hela vårt parti.
In i det sista hade han hoppats få stanna. Ingen ville berätta för Kent Ekeroth att valberedningen inte ville ha honom kvar.
Det tycker jag är lite konstigt att de inte hade mage att bara säga det efter 12 år liksom kamp tillsammans. Jag är inte sur på det sättet. Liksom. Det här är politik och Jimmy har sitt perspektiv och vi har olika personligheter, jag och Jimmy också. Det kan ha med det att göra.
Hur då?
Nej, men vi har olika annorlunda personligheter.
Har ni pratat efter det där?
Nej. Jag skickade något meddelande så att vi borde ta en öl någon gång. All time sake liksom sånt. Och sa han, men det gör vi. Men sen valrörelse och sådär. Så. Vi blev någon gång.
Och ingen mer kontakt alltså?
Nej.
Ta det sista här va. Idag blir det väl. I övernattningslägenheten i riksdagen.
En förmiddag i Gamla stan, sommaren 2018, kommer han över gatan med 4 hopvikta flyttkartonger från Rusta under armen.
Ja, exakt. Jag tar med några kartonger för att ja, det är lite smått. Jag har lite skjort och sånt som ska med.
Riksdagens övernattningslägenhet är det sista som finns kvar. Kent Ekeroth släpper in en städerska som stått i skuggan under portvalvet.
Behöver du att jag tar undan allting nu eller kan jag göra det sen? Ska jag flytta? Jag ställer på soffan. Så, fast inte de skåpen där, för de kommer jag ta med mig. Uh-huh. De kan du glömma, skippa. Uh-huh.
Vi går runt i resten av det som var hans liv. En obäddad säng, mackjärn och spritflaskor på diskbänken, vattendunkar på golvet.
Det är här inne som du har bott i de här åren så att säga?
Ja, exakt. Jag har haft den här övernattningslägenheten i alla åren. I 8 år har det varit.
Massa vattendunkar har du där på golvet.
Ja, att du bara har vatten hemma. Skulle krisa sig. Prepping. Jag kommer tillbaka sen, men annars är nyckeln här. Hej så länge.
Banden till partiet löses upp. På Facebook skriver han att han var först, att de andra partierna följer efter, att Kent Ekeroth ändå vann. Jag får långa listor med politik han menar att andra kopierat, som tiggeriförbudet. När jag går igenom mejlen ser jag att det spretar. Ibland är likheterna väldigt vaga. Ett av förslagen där man kan se hur politiken går SDs väg i frågan som följt Kent Ekeroth under hela hans tid i riksdagen. Hans motion med rubriken Utvisning av kriminella utlänningar från 2010. Frågan om en skärpning hade funnits i Moderaterna redan innan SD kom in i riksdagen men sen liksom sjunkit undan. Först 2016 började de driva den igen.
Ja, det är också de frågorna där alliansen allra högst.
Mitt under Almedalsveckan, valåret 2018, berättar sedan Alliansen att de är överens om en hårdare linje. Kristdemokraten Ebba Busch Thor.
Brott bör i större utsträckning än vad som sker idag också kunna leda till utvisning. Sverige ska vara en fristad för de som behöver vårt skydd, men det ska inte vara en fristad för de som återkommande vill begå brott. Och där stannar jag.
Tack Ebba. Det här är alltså Alliansens gemensamma reformagenda på en av vår tids absolut viktigaste frågor. Vi kommer komma tillbaka.
Veckorna före valet berättar justitieminister Morgan Johansson i Ekot att den rödgröna regeringen vill gå ännu längre.
Vår utgångspunkt är att är man inte svensk medborgare och gör brott, ja då ska utgångspunkten vara utvisning. I dagens regelverk så finns det då andra omständigheter som man då ska ta hänsyn till. Familjeanknytning till exempel, hur länge man har varit i Sverige. Men jag vill se över de omständigheterna i skärpande riktning. Är man inte svensk medborgare och gör brott, ja då ska utgångspunkten vara utvisning.
När var det?
17 augusti.
Ja, var det en vecka sedan.
Ja.
Nej, men det är bara att de har fattat också galoppen. Liksom. Nu är det ett val som stundar.
Hade du hört det här?
Ja, jag har sett. Han har gjort utspel och typ sådär ju, i media.
Vad tänker du om det nu?
Jag tycker det mest är patetiskt av dem nu att komma några veckor innan valet. Och så nu låtsas man ha fattat. Och så de framstår så här. Ja, ah, men det är så självklart. Jag har alltid tyckt så här. Oj. Alltså, du vet, de är äckligt på något sätt att de kan... Att de inte har någon skam i kroppen. När de själva har varit den största bromsklossen. De har gjort så att folk har stannat i landet och begått nya brott. De har blod på sina händer, de här människorna, för att de har behållit dem i landet. Så att människor har blivit mördade, våldtagna, misshandlade, you name it. De har låtit de människorna vara i landet. Och sen så står de där och oj vad vis och framsynt och bra vi är. Alltså det är äckligt liksom. De borde be om ursäkt innan.
Du använder det här ordet blod på sina händer. Och det säger du också när du debatterar här den sista gången i juni i år, tror jag. Mm. Det här sättet som du uttrycker det på, tror du att det är gynnar dina intressen? Tror du att du får med dig fler människor då?
Ja, alltså, att göra det? Jag argumenterar inte för de här människorna, för de är ju förlorade. De ministrarna har det jag beter mot. Jag lägger ut det på nätet för folk att se.
Det här är väl typiskt sånt språk som Kent Ekeroth ägnar sig åt.
Socialdemokraten Morgan Johansson.
Om man inte tycker som honom, då är man äcklig, man är förtappad, man har blod på sina händer. Det här är den här typen av liksom högerextrem retorik som går igenom i nästan allt han säger, så att säga, va?
Att Socialdemokraterna i slutet av valrörelsen går fram med förslaget om förändringar för fler utvisningar, det har inget med Kent Ekeroth och Sverigedemokraterna att göra.
Det beror på att vi har sett att här finns det ytterligare en skruv man kan skriva på för att se till att avskräcka från brott.
Det är ju det som Kent Ekeroth har drivit hela tiden och som du har varit emot.
Ja, alltså vi ser ju att det har funnits en utveckling när det gäller en del av brotten som gör att man måste möta det också med att ändra det här regelverket.
Om man tittar på rättspolitiken i Sverige över de senaste 8 åren så har många partier rört sig i en liksom skärpande riktning. Mm. Och Sverigedemokraterna, de har från dag 1 här i riksdagen drivit en politik i den riktningen.
Mm. Ja, alltså vi menar att vår politik står på 2 ben. Va? Både den här skärpningen, fler poliser, hårdare straff, bättre möjligheter att upptäcka brott. Det står jag för. Men sen står jag också för en politik som förebygger brott.
Men ligger inte någonting ändå i det han säger?
Nej, det gör det faktiskt inte. Han använder kriminalpolitiken och har gjort i alla år bara för att försöka komma åt invandrare helt enkelt. Det är inte brotten Kent Ekeroth emot, det är invandrarna.
Moderaternas rättspolitiska talesperson Thomas Tobé avböjer en intervju. Men Moderaterna har inte kopierat Sverigedemokraterna, hävdar andra i partiet. Från Vänsterpartiet däremot får jag höra att Kent Ekeroth har rätt. Alla partier utom vänstern har i stora stycken tagit över SDs politik.
Man målar upp en bild av de värsta brott som vi kan utsättas för. Våldtäkt, mord. Och så sammanknippar man det med invandrare.
2011 tog kristdemokraten Emma Henriksson den första repliken i debatten om utvisningarna. Hon är fortfarande motståndare till Kent Ekeroths förslag, men på en punkt ger hon honom rätt. Sverigedemokraterna har förändrat det politiska samtalet i grunden. Det finns inte längre utrymme för det komplexa, och det blir tydligt just i den här frågan om utvisningarna.
Den förenklade bilden, de som begår brott, de ska inte stanna här. Det är väldigt enkelt att hålla med om.
Men verkligheten är inte så här enkel, säger Emma Henriksson. För vad händer när inget land vill ta emot personen som ska utvisas? Eller det finns risk för tortyr eller dödsstraff?
Ska vi acceptera att vi utvisar någon när vi vet att det innebär en säker död? Även om man har begått ett stort antal vilda inbrott till exempel. Det är en grov kränkning av människors egna hemsfär. Det är allvarliga brott. Men det är inte så allvarligt att det ska straffas med döden. Vi tycker ju att inget ska straffas med döden. Det är mot våra rättsprinciper.
Den dömde kan också ha bott här länge, ha barn och familj i Sverige, barn som har rätt till sin förälder.
Då ställs de här olika intressena mot varandra, och det där måste vägas, och det är aldrig enkla avvägningar. Men i den politiska debatten så låtsas man ofta om att de där avvägningarna inte finns, utan det blir så att säga, har du begått ett brott, ja då ska du utvisas. Allt annat är dumhet.
Men för Kent Ekeroth är risken för dödsstraff inget hinder. Även för ett villainbrott.
Det skulle han tänkt på innan han begått inbrott, eller hur? Men att begå inbrott, det är inte så att han råkade snubbla någonstans. Att begå ett inbrott är något man medvetet gör och ofta planerar. Han visste om det, han visste om risken också. Då är det hans ansvar. Jag ser inte varför vi ska ta ansvar hur någon annat lands lagstiftning är. Jag ser inte att vi har moralisk skyldighet att göra det.
En sån sak som dina kritiker menar att du inte väger in, det är till exempel ett barns rätt till sina föräldrar.
Nej, barnet kan ju följa med såklart. Det är ingen som hinner.
Och så enkelt är det?
Så enkelt är det.
Har ni öppnat? Jag tar mineralvatten.
Stockholm, augusti 2018. Det här är Kent Ekeroths nya liv. Han har länge varit en drivande kraft i den alternativmedia som växt fram runt Sverigedemokraterna. Politiskt inkorrekt, avpixlat. Idag, med samhällsnytt, är han med fullt ut. Man kan till och med påverka mer utanför politiken, säger han. Titta på Steve Bannon. Idag reser Kent Ekeroth runt i Sverige, spelar in filmer till sajten och så sitter han på kaféer och redigerar på en nyinköpt dator. Det ska vara Uppdrag granskningsstil.
Här är vi utanför Örebro, och för några år sedan så öppnade kommunen där kommunal bad Hallabaloo, satte dit en busslinje till det här området. Och då började problemen, för då kom alla invandrarna dit och gjorde kaos med området, kan man säga.
Första filmen är nästan färdig. Kent står framför ett kalkbrott. Han håller en mikrofon i handen, tittar in i kameran.
Och så kör jag en intro här. Så kommer jag prata med en grupp av de boende i området.
Vad har hänt här de senaste året eller åren? Eller hur lång tid det nu har varit?
Ja, det är en massa ungdomar som kommer hit från Örebro som ställer till ett rent helvete för oss som bor här. De springer och kastar stenar på oss, hotar oss, ska tända eld på våra hus. Ja, det kan bli jättemycket.
Gå på en skrika bland rasister och svenner och gud allt vad
det är. Känns det att få sin egen hembygd tagen från en på det sättet?
Det är jättesorgligt, det tycker jag är det värsta av allt.
Jag gick vidare där för att hon var på väg att börja gråta om jag skulle fortsätta ställa frågor. Liksom. Så allvarligt är det för de här människorna. De här människorna, detta är de här små berättelserna som händer i Sverige. Det är inte våldtäkter eller mord eller upplopp och bränder vi pratar om här. Det är de här små sakerna som invandringen gör med hederliga svenskar runt om i hela landet. Som är svårt att prata om, för det är lätt att avfärda. Vadå? Att de spelar lite hög musik. Vadå? De svor åt en gång vi spelar det för liksom. Det är därför SD växer. Det är inte på grund av gängskjutningarna framförallt. Det är på grund av de här sakerna. Som hundratusentals svenskar upplever varje dag säkert. De går utanför sin dörr. Det här ser inte ut som Sverige längre. Utan Bangladesh eller någonting. Den här attityden från invandrarna, hoten, dominansen. Det här är vårt land. Stick härifrån, jävla svenskar. Liksom. De invandrare som håller på för det de gör.
Alltså spelar musik sent och...
Nej, det är skit utanför trädgårdarna. Hota, kaxa, bete sig, utvisning direkt, inget snack. Det kan inte behövas ett års straffvärde. Det ska vara ut, de ska titta snett på någon, så ska det vara utvisning i princip.
Men vad var det du sa? Titta snett på någon, då ska det vara
ja, ut. Nu gav det en soundbite, men...
Men du menar inte det riktigt, eller vadå?
Det ska räcka med att de snor en cykel, utvisning. Skiter på någons tomt, utvisning. Sitter på deras altan och kaxar, säger att det är mitt, utvisning.
Alltså, och då tänker du att det är ett hemfridsbrott att sitta på någons altan?
Ja, eller? Ja, det är klart att det finns någon sorts prövning i juridik, men det ska vara... Gränsen ska vara väldigt låg, för de attackerar alla de här människorna med väldigt små medel. Och det här är en väldigt gripande berättelse, liksom, hur svenskar fick sitt land taget från dem av politiker som svek dem.
Du har inte pratat, eller du kanske har, men du har inte pratat med dem som... De här personerna pratar ju om några som är där och förstör. Och de här som är där och förstör då, de har du inte pratat med?
Nej.
Varför inte det?
Nej, alltså de var inte där då, när vi eller... Det kanske de var, men... jag vill ha svenskarnas berättelse.
Det där är ju sån här... Jag menar, när jag är journalist, så då är det ju en sån viktig liksom, princip att man försöker prata med alla sidor.
Nej, jag skulle gärna göra det, men det är också väldigt väderberoende. För när det inte är bra väder, då är de inte där. Och då måste man komma dit någon gång när man tror och hoppas att det är bra väder. Och sen så får man vänta och hoppas att det kommer just den dagen kanske. Vi har inte så mycket resurser, vi kan inte ägna dagar att vänta på att någon kanske dyker upp och hoppas att vi, eller vad det nu kan vara. Det är en resursfråga också. Men jag undrar hur de ska förklara det.
Ja, det vet man inte innan man
Nej.
Din världsbild, den framstår för mig ibland som rasistisk. Alltså att du generaliserar och tillskriver människor liksom negativa egenskaper trots att du vet egentligen väldigt lite om dem, mer än att det liksom verkar som att de har ett speciellt ursprung.
Jag tycker inte det är rasistiskt det jag säger, nej. Det är exakt samma beteende som jag upplevde på skolgården. Och så här 20 år senare, vad det kan vara, så ser man det på exakt samma sätt. Och det har varit varenda gång man har haft med dem att göra, så har det varit på väldigt... Ja, de här invandrarförmännen från Afrika. Så det har varit på samma sätt liksom. Det har varit samma uttryckssätt, samma tillvägagångssätt.
Du har ju pratat om din skolgång som någonting som har liksom format dig politiskt.
Ja, ursprungligen.
Ja, ursprungligen. De här personerna som gick i skolan med dig på högstadiet, vet du vad som, och som har det här ursprunget och som du kanske hade det här beteendet också, vet du vad som har hänt med dem i livet?
Nej. I stort inte.
Är du intresserad av att veta det?
Egentligen inte, nej.
Nej, men för jag har ju ringt runt till en del, som du vet, eftersom jag pratade med en kompis till dig också där. Jag har inte ringt liksom alla, men jag har ringt några, och någon som jag tror att du liksom pekar ut som en som du har haft en konflikt med. Och bland dem som jag har fått kommit i kontakt med så finns det en polis, en jurist som jobbar på ett statligt verk. Det finns en person som jobbar som är akademiker, jobbar på ett multinationellt företag i Sverige. Vad tänker du om att det kunde gå så liksom, för dem?
Jag tänker faktiskt ingenting. Det är deras liv, jag bryr mig sen inte speciellt mycket.
Jag tänker att du beskriver ju att det är bra med människor som liksom har ett jobb och är anpassade till ett svenskt samhälle.
Men anpassade, det vet vi inte. Du pratar om deras jobb, det är två helt olika saker.
Ja, så man kan vara polis och missanpassad då, eller?
Ja, det skulle man kunna. En av dem som har gått terrorbrott i Sverige, han var ju anpassad enligt svenska motumet, enligt Reinfeldts definition på det. Han hade väl ett jobb. De som sprängde bomberna på tunnelbanan i London 2005, de var ju läkare. Jag säger inte att alla är mördare eller våldtäktsmän, verkligen inte.
Du pratar väldigt sällan om de som inte gör något.
Ja, men varför ska...
Det är ju en del av bilden, liksom. Om den allra största mängden människor inte begår brott, till exempel, så är ju det...
Nej, det spelar faktiskt ingen roll.
Varför spelar inte det någon?
Jag ska berätta varför det inte spelar någon roll. För att om vi har en invandring, för det är ju... Om vi har en invandring i Sverige, och så har vi en del av de här invandrarna som orsakar enormt mycket lidande i det här landet, både på alla möjliga sätt som jag varit inne på, då behöver inte jag prata om de andra. För att jag tycker att de andra invandrarna som kanske inte begår brott, men som kanske är tärande på landet på ett annat sätt, de går på bidrag eller något, vad det nu kan vara,
det liksom väger inte upp. Därför att jag anser att det inte är så. Vi behöver inte de andra procenten som kanske inte har våldtagit eller mördat någon. Det fanns ingen anledning. Alltså, vi behöver inte ta den kostnaden för samhället, ekonomiskt eller kulturellt. Då tar jag hellre bort, alltså, säga, då har heller ingen invandring i huvud taget. Utan de är också problematiska för samhället i väldigt hög utsträckning.
Men har man inte rätt på något sätt i en demokrati att bli bedömd som individ?
Ja, men visst har man rätt att bli bedömda för den och med. Men politik handlar om mönster. Om man ska då ha en politik, till exempel när det gäller invandringspolitiken. Ja, då är min politik noll invandring. Svenskar har rätt att leva i ett svenskt Sverige.
I det här konstiga landet Sverige, det mest extrema av alla världens demokratier förmodligen.
När Kent Ekeroth petades från riksdagslistan sa han att han tänkte lämna Sverige och flytta till Ungern. I riksdagens talarstol hyllar han landets ledare, symbolen för motståndet mot invandring, mångkultur och liberalism.
Tillställt Orbán Viktor, minister Ölnökur, Kösserem, Sepen, Hodj, Kial, Europaert. Ärande minister Viktor Orbán, stort tack för att du står upp för Europa.
Men nu säger Kent Ekeroth att flytten till Ungern är inställd tillfälligt.
Så det blir inte 100% Ungern, det blir inte. Om man får barn och sånt någon gång i framtiden så skulle jag nog inte vilja att de växer upp i det här landet. Det vill jag inte. Dåliga skolor och genusvetenskap och flum, och sen så kommer invandringen på det. Och...
Men är det, och vad tänker du då då?
Nej, men då är nog Ungern som är mest upplagt.
Då blir dina barn ungrare då?
Nej, det blir de inte. Bara för att man föds i Ungern så blir man inte ungrare. Lika lite som att jag blir japan för att jag föds i Japan. Japan. Om man träffar en ung tjej så blir de en halvungare i så fall.
Alltså, hur ska det märkas, tänker du? När Sverige ska vara på ett sånt sätt så att du tänker här kan jag liksom bygga en framtid?
Ja, till början med så måste invandringen gå ner till noll. Och inte bara det. Det måste ligga på minus, invandringen. Folk måste börja flytta.
Hur mycket minus?
Massor.
Och vad är massor?
Jag vet inte, hundratusentals.
Hundratusentals?
Säkert.
Måste lämna för att du ska...
Ja, alltså för att jag tror att landet ska vara på väg åt rätt riktning. För att det ska finnas någon form av ljusning på det här.
Valet 2018 närmar sig. Kent Ekeroth vill inte gå på Sverigedemokraternas valvaka. Han ska ordna en egen, på krogen, med sina nya vänner utanför partiet. Men så står han ändå där, på Sverigedemokraternas officiella valvaka på Kungsgatan. För första gången sedan petningen ett halvår tidigare är han tillbaka.
Varför bestämde du för att komma hit ändå?
Jag vet inte. Det kändes rätt. Jag har ändå varit i partiet i 12 år. Och vi kämpar ju för samma viktiga fråga. Så.
Klockan blir 8. I SVTs vallokalsundersökning är SD näst största parti. Miljöpartiet ligger farligt nära 4%-spärren.
Kom igen nu. Ut i riksdagen nu, MP.
Ja, vi ska festa
sändning. 1,2.
Vi fest ikväll.
SVT förra valet låg 30%, underskattat oss med 30% ungefär. Det skulle innebära 26%. Alltså förra gången så missade de nästan oss med 50%, TV4.
Kent skrattar, pratar med partikamraterna. En kollega från riksdagen säger att Kent Ekeroth varit den hårdast arbetande ledamoten. En ung kvinna kommer fram och berättar att Kent Ekeroth förändrat hennes liv och vill ta en selfie.
Jag är verkligen så fan. Du var en av anledningen till varför jag gav mig in i politiken, du och din bror.
Tack så mycket.
Vi ska ha en låg dig, låg ska vara.
Tack för stödet.
Andra som kommer fram vill prata om gamla debatter och de nya filmerna på Samhällsnytt.
Jag tycker det är jättesyn att du inte är med i ett, ja. Men jag hoppas, och jag tittar lite på dina, de här reportagen om Sverige.
Känner du välkommen här?
Ja, det gör jag.
Men det finns en annan bild som kommer fram när jag stänger av bandspelaren. Någon säger att man inte kan rumla så där som Kent Ekeroth gjort när man är politiker. En annan konstaterar att partiet gjorde rätt som gjorde sig av med honom inför valet och tillägger att det kan vara bra för Kent att göra annat ett tag. De tidiga prognoserna verkar ha slagit fel. SD blir inte näst största parti och Miljöpartiet klarar riksdagsspärren.
Nej, jag måste säga att jag är besviken. 17,5 eller vad den ligger på, trodde jag inte. Det är många som är väldigt förvånade. Alltså, jag vet inte. Det känns underligt, konstigt.
Men vad menar du?
Jag vet inte, ifall det kommer förekommit valfusk eller inte. Men det är många som har den känslan här, kan jag säga.
Vad kommer du göra nu ikväll?
Jag ska nog hem till en kompis, bara. Tjejkompis. Det kommer att bli rätt lugnt väl.
Nu släckte du lampan här.
Ja.
Kent Ekeroth lämnar sitt arbetsrum i riksdagen.
Tjena.
Det är nytt folk på Sverigedemokraternas kansli.
Har vi träffats?
Ja, men ni kan väl gå
till tidigare och
jag
har den här
eller något.
Nej. Okay. Hej Kent, Cecilia. Ja. Ja. Yes, Victor var ju idag och...
Ja,
okej. Okay. Ja.
Många
nya namn.
Ja, precis. Vi ses så.
Hej då.
Ja, hej då.
Du har hört Arvet efter Kent Ekeroth av Erik Hedtjärn. En dokumentär från 2018. Slutmix Ludvig Jansson. Producent Magnus Arvidsson.